I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har Gabriel varit på klassåterträff.
Tobias har träffat Harry Potter.
Vi lyfter positiva händelser för HBTQ i veckans Gaywatch.
Och till sist listar vi våra aspiranter att leda nästa års Eurovision Song Contest.
Nu kör vi!
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Du Gabriel, i veckan så var jag uppe i Umeå och jag skulle göra ett jobb. Och då så kom jag in på flygplatsen nu efter en lång dags arbete och var ganska trött. Så jag ville ta en kaffe. Och jag tänkte jag köper min kaffe då i det här lilla kaféet som finns utanför i check-in. Och då när jag kommer dit så säger den här expediten att det kostar 40 kronor för en mugg med så här, lite mjölk i. Alltså en liten plastmugg, så här, eller pappmugg faktiskt, med kaffe och lite mjölk. 40 spänn. Jag bara, men vad fan, det är inte klokt. Vem köper ens en kaffe för 40 kronor? Och jag bara skojar med mig. Kostar det 40 spänn? Så här. Då är en gubbe bakom mig så bara... Har du varit i Schweiz någon gång? Har du varit i Schweiz någon gång? Det kostade 18 euro. 18 euro för en kaffe. Det är dyrt. Jävla trött. Alltså vad fan.
Ja men då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Kostar 18 euro i Schweiz, då får du jävla. Ska ni inte höja till 50 i Umeå då när ni ändå passar på?
Ja men vad är det här? Alltså vad är vi på väg någonstans? På riktigt. Alltså 40 spänn för en pappmugg med kaffe och mjölk. Alltså det är ju så hutlöst.
Men det är långa transporter, du vet. De har inga kaffebönor i Umeå. Det ska transporteras och de har inga kor heller. Så det måste också mjölkas i Skåne. Sen ska det gå via hela landet upp. Och nu när SJ har ställt in sina tåg också, du vet. Då tar det ännu längre tid att åka mjölken från Skåne till Umeå.
Har SJ ställt in sina tåg?
Ja, all trafik, vad jag förstod, mellan Göteborg och Malmö typ i sommar är inställd för SJ.
Ja, vad bra. Perfekt.
Så det är väl lägligt också att göra just mitt i semestertiden när ingen åker tåg. Så det är
ingen jättebra. Nej, jättebra. Ja, men vad kul. Ja, men det är alltså SJ går från klarhet. Jag älskar SJ. Perfekt.
Verkligen. Älskar SJ, verkligen. Som ni hör är vi sponsrade av SJ.
Ta ett samarbete med SJ. För ni som vill komma fram i tid. Ja.
Okej, ska vi gå på hänt i veckan?
Let's do it.
Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Jaha, idag så sitter vi då på olika platser i Sverige. Jag vill säga, du är till och med utomlands. Var är du någonstans?
Ja, här är det fint. Jag säger. I det landet jag är så skiner solen. Det är makelöst bra väder och fina människor som är här också.
Ja. Framförallt bra uppkoppling.
Ja, alltså bästa uppkoppling någonsin. På ett första klass hotell i Köpenhamn och med 5 stjärnor och så sjukt mycket trevliga folk och så. Men ingen uppkoppling. Alltså ingen wifi överhuvudtaget. Alltså, det finns, alltså, vi har startat om 70 gånger nu för den här podden.
Det är inte det lättaste att spela in en podd då när man inte har wifi. Jag sitter i en idyllisk sommarplats vid Munkedal utanför Uddevalla.
Jaha, vad gör du där?
På ett spa-hotell. Jättemysigt. Jag har varit på barnvälsignelse.
Jaha, i Uddevalla?
Mm. I Uddevalla, i Munkedal. Min lilla, du vet, jag har ju en del gudbarn.
Ja.
Och nu har mitt senaste tillskott, som också då har fått det fina namnet Gabriel, har döpts. Eller döpt, så hade vi haft barnvälsignelse för honom. Så igår så åkte jag och Dejan ner hit. Och så, det är mina kompisar som bor i Miami, Johanna och Nelson, som har sina rötter härifrån. Johanna har sina rötter från Munkedal. Så vi hade barnvälsignelse för lilla Gabriel igår. Och det var verkligen som en sån här liten film. Alltså en liten pingstkyrka. Som du tänker dig liksom när man ser en så här gammal svensk film. Alltså typ en Astrid Lindgren-film. Du vet, när den så här sommar idyll, det är björklöv överallt och lupinerna blommar och sirener, och sen så går man in i det här lilla kapellet och så har man en präst som är lite förvirrad med håret som står på sne och tar fram sin gitarr och börjar sjunga en låt på spanska. Det är också lite otippat.
Como estás?
Tomato en la mado sjöng han. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det lät, vi kallar den för tomatsången. Jag vet, det var väldigt härlig tillställning, måste jag säga. Otroligt gulligt och så här spontant. Alla hade, var hitresta. Det var, så vi var från Tyskland, vi hade någon från Kina som var här. Och från Miami. Så det var verkligen en internationell samling människor.
Åh, vad underbart. En sån internationell tillställning för barnet. Ja, det, alltså, hur kan man åka från Kina för en barnvälsignelse? Det är inte klokt, alltså.
Ja, precis så var det faktiskt. Det var både från Tyskland och från Kina och från Miami, och alla samlades då i Munkedal för detta, denna lilla barnvälsignelse. Sen ska de ha då ett riktigt dop i Brasilien, där då Nelsons familj kommer ifrån. Så att det ska välsignas i Sverige och döpas i Brasilien helt enkelt.
Och bo i Miami.
Och bo i Miami. Det gäller att vara internationell. I love it. Nej, men det är också fint, för då får liksom alla vänner och familj, vart du än är i världen, så får alla en del av det här. Jag tyckte att det var så fint faktiskt.
Ja, häftigt. Och ser barnet ut och frodas och växa normalt och...
Ja, verkligen. Alltså, han har ju redan hunnit bli 2 år.
Oj.
För att han föddes under pandemin, så de har fått skjuta på det här liksom. Men de tänkte väl att det är väl bra i alla fall att göra barnvälsignelsen innan han blir tonåring. Så...
Innan... Men vad är en barnvälsignelse? Är det samma som dop eller vad?
Nej, ja, det är i stort sett samma sak som dop. Det är bara att man inte har något vatten, utan man liksom lägger händerna på barnet och ber för barnet att det ska få en bra framtid och att allting ska bli bra. Liksom. Så att det är egentligen som en del av dopet, fast du inte använder vatteninslag, så att säga.
Varför ska man ha vatten i ett dop? Vad stimulerar vattnet?
Ja, det är väl egentligen att man lämnar det gamla och ingår i något nytt. Är det inte så, eller?
Ja, okej. Jag kan tänka mig det. Ja. Jag har ingen aning. Jag tänker bara varför man ska hälla vatten på barnens huvud. Liksom. Det kan vara jord. Liksom. Av jord är du kommen. Liksom.
Av jord ska eller, du... Ja, det är ju trevligt. Jord, ja, det hade varit härligt om man hade haft jord och hällt på en nyfödd bebis.
Ja, jordfunten. Alltså.
Gud vad hemskt. Jag vet inte.
Nej,
jag ska bara säga det till er kära lyssnare, att det kan vara så nu att mitt ljud har blivit jättedåligt helt plötsligt. Vi har som sagt fått trixa lite grann med wifi fram och tillbaka, och nu fick jag spela in på en gammal telefon helt plötsligt för att vi skulle få ihop det här. Så att det kan vara så att ljudet är dåligt, och då ber vi jättemycket om ursäkt i så fall.
Men ska vi inte bara säga också då att jag sitter då på en toalett på ett hotellrum i Köpenhamn, och mitt inne i stan, alltså det är som precis vid huvudbangården i Köpenhamn, och då här för första gången på 7 år, vi har faktiskt 7 års jubileum den här veckan faktiskt.
Ja, det är det.
På den här podden. Så det här är den sämsta gången någonsin, att jag aldrig haft vår uppkoppling någonsin. Och då var jag på Bali, vi var i Thailand, jag var på olika flygplatser och så här, men det här, så här dåligt har aldrig varit. Alltså jag får bryta 15 gånger och säga, nu får vi göra om det här. Alltså hur sjukt i Köpenhamn liksom.
Verkligen helt katastrof. Ja. Ja, så är det. Men du, nu vill jag höra, du har varit med dina brorsbarn i London, berätta.
Alltså jag, det är ju vilken ynnest ändå att ha två brorsbarn. Jag har ju faktiskt 3 stycken, men 2 stycken var med i London. Man får på kvalitetstid med sina brorsbarn i London tillsammans. Det var så otroligt häftigt. Vi åkte dit och såg allting man ska se i London. De har inte varit ute, de har inte varit där förut. Så jag var att vi tog dem till Big Ben såklart och Westminster Abbey och också the London Eye, det stora Parishjulet.
Just det.
Åkte på sådana här dubbeldäckare bussar och det var Måns enda önskan. Jag åker på sådana här, en röd buss utan tak. Alltså, så det har jag tittat på. Ja, gick i Hyde Park och spatserade. Och så i lördags då så hade vi då 7 timmar på den här Harry Potter-världen. Och jag tycker man om Harry Potter, kanske inte ens tycker om Harry Potter, så kan jag säga att det här var en av de några häftigaste jag har varit på. Alltså det var helt otroligt alltså. Jag är inte ens en super, jag har sett några filmer sen, men det är inte så här superfan liksom.
Nej.
Men vilken värld liksom. Alltså få se alltså hur man har byggt upp de här filmerna och hur de har gått till att göra och alltså alla karaktärer bakom liksom, det var makalöst. Vi började med att se en film där Daniel Radcliffe heter oss välkomna så här, och Hermione, vet du, Hermione, nej, vet du. Ja, och Ron hälsar oss välkomna i alla fall till den här världen och så med en superhäftig film om välkommen till den här världen helt enkelt. Och så när filmen är slut så går som åker filmduken upp i taket och bakom är liksom ingången till Hogwarts. Alltså porten, alltså där är porten till Hogwarts liksom. Och så var frågan om så här, är det någon som fyller år, någon som har firat någonting här. Så de barnen som också fyller år så här, de får komma och öppna dörren till Hogwarts där bakom och så kommer man in i den här stora salen där alla eleverna sitter och äter mat och så här. Man bara, det här är inte klokt. Alltså det här är inte, man är som att kliva rakt in i filmen.
Men gud, vad häftigt.
Ja, ah, det var så häftigt. Och att allting som är, att de har spelat in de här filmerna där, så alla sätt finns ju liksom. Och det är ju så sjukt häftigt att bara gå in i Harry Potter-världen. Alltså det var, aj. Och få se hur allting har lagt ihop med CGI och med alltså alla visual effects. Alltså, det var supercoolt.
Vart i London sa du att det här var?
Ja, men det ligger utav en timme utanför London ungefär. Så man åker buss dit och så, och superbra, så kan man se Harry Potter-filmerna på vägen dit ut. Och så är det, ja, men det var så maxat alltså. Det var en skithäftig dag alltså.
Har dina brorsbarn, har de stenkoll på Harry Potter liksom? Kan de allt? Kan ungar allt om Harry Potter?
Men alltså, vi har sett filmerna ihop, vi tre liksom. Så vi har liksom sett 1, 2, 3, 4, 5 i alla fall. Och så har Måns, 10-åringen, har sett 6, 7 och 7 ensam. Men vi hade ju inte sista delen med oss. Men alltså, de har ju stenkoll alltså. Alltså det är så häftigt. Och jag är så alltså, impad över också hur mycket de kan. Alltså vi umgås inte så jätteofta, så här, men jag blir så impad över hur mycket... De har ju blivit små individer, små människor. Liksom. Alltså, Hugo är 14 bast. Och Måns är 10. Ja, och så sitter vi så här och bara... Och ska vi liksom tänka, vad gör man på planen? Så här, bara. Då har Måns lagt ner en så här flagg-app och lär sig alla Europas flaggor med huvudstad. Liksom. Jag bara så här, men alltså, kunde jag den när jag var 10 år? Liksom? Han kan varenda flagga och varenda huvudstad. Så jag bara, oh my God.
Hur många kunde du av dem då? När ni gjorde det tillsammans? Kunde du alla?
Ja, men i början så kunde jag ju inte alls många. Alltså jag kan ju de vanliga liksom, Paris,
Sverige.
London och ja, Sverige kunde jag bli Oslo liksom. Men sen det kommer så Nordmakedonien liksom, bara, nej, men det visste jag inte. Skopje liksom, jag har liksom lärt mig nu. Alltså Armenien liksom, Jerevan. Alltså det är ingen aning att Jerevan är huvudstaden i Armenien liksom. Nej. Det var, jag är superimpad. Alltså, vilka barn. Alltså, super. Och så underbara att vara med. Så bara. Och vi alltså, de älskar sushi. Så vi började med att äta på Sticks and Sushi i London. Oh. Och bara, så otroligt gott. Och vi åt så mycket. Va? Alltså, och den där lilla, han bara häver i så där 14 stycken lax nigri. Liksom. Det var en sån fin resa. Och bara få vara, och bara vara liksom, umgås och bara hänga liksom, vi tre. Det var magiskt.
Hur, när man går 7 timmar på Harry Potter, jag förstår att du blir trött, men blir inte de trötta att gå 7 timmar? Orkar man det liksom så länge?
Ja, men alltså, det är mycket intryck såklart, alltså, men det händer ju någonting helt. Och så är det så här, alltså, det är inte bara att titta, alltså, man gör ju saker, alltså, man åker i kvast liksom. Och så här, massa green screen grejer som man gör, alltså, det är så aktivt allting, och man får interaktivt, så att det är ju så, alltså, det är så häftigt, och det är som guider som guidar genom olika faser i hur de gjorde med maskerna, hur de har liksom fått fram alla tekniska lösningar på hur man ska röra sig tillsammans med CGI och i verkligheten. Och så. Det var verkligen så häftigt.
Oh, så
jag rekommenderar till alla som åker dit och åker och ser Harry Potter-världen, för det var verkligen en upplevelse.
Vad roligt. Shoppade ni någonting?
Nej. Jag shoppade lite fotbollströjor, annars så shoppade vi ingenting. Har du shoppat någonting här i din Uddevalla?
Nej, inte i Uddevalla faktiskt inte. Jag har shoppat lite i veckan dock, för att jag var ju på klassåterträff med min studentklass.
Ja, men berätta, hur gick det med studenten?
Vet du vad, Tobias? Det var ju, jag var ju lite nervös. Jag tror att alla som var där kände ungefär samma sak. Att man var lite nervös och lite spänd för hur det skulle vara när man hade träffats efter så här många år. Och jag åkte ner från Stockholm, och just på tal om shopping då, så hade jag ju givetvis shoppat lite nya kläder till detta tillfälle. Men jag satte mig i bilen och åkte ner, och sen så landade jag då i Katrineholm 5 minuter sent. Så att när jag kliver in där då på terrassen, då hade ju alla kommit redan. Och jag var sist.
Folk kom ju sist.
Ja, jag vet inte. Det kanske var både, just den här kvällen kanske var både lite på gott och ont, för att det som var skönt att komma sist var ju också att då hade alla hälsat på varandra, så då kunde man liksom bara komma in i samtalet direkt. Så jag kom in och sen så gick jag runt bordet och kramade alla och sa hej, och sen satte jag mig på min plats, och sen var liksom konversationen igång. Så det blev en ganska snabb bana in, om du förstår vad jag menar. Det var inte just det här att man ska liksom stå och kallprata innan man sätter sig till bord och så, utan det blev väldigt naturligt. Det var väldigt skönt. Sen hade de gjort det så fint, och det Madde och Maria då, två av mina gamla klasskompisar som hade arrangerat det här, det var inte något uppstyrt program med frågor och sådär under kvällen, utan vi satt vid bordet, men sen så ringde de en liten klocka och så bytte vi plats, så att vi roterade under kvällen, så att man fick tid att prata med alla. Och det första jag skulle vilja säga, det är det att alla i stort sett såg exakt likadana ut som de gjorde för 30 år sedan.
Det är inte klokt.
Nej, det är faktiskt
fantastiskt. Det kan inte stämma.
Jo. Nej, men alltså, det var ju ingen jag inte kände. Alltså, alla liksom var sig lika. Det är klart att man har förändrats lite grann, men väldigt lika mot hur det var för 30 år sedan. Och jag tycker det, när vi började ha mera samtal, så inser man ju att det är väldigt många som liksom tränar mycket, som du vet, som tar hand om sig själva helt enkelt. Och det syndes verkligen på den här klassen, måste jag säga. Att det finns ett stort intresse av träning och hälsa hos mina klasskompisar. Och sen så började vi då prata, och jag tycker att det var otroligt fina samtal. Det som är så sjukt är det att under då, när vi sitter där och pratar, plötsligt då, så är det en tjej då som jag sitter och pratar med som heter Caroline. Helt plötsligt så säger hon bara, han som är där, det är min son. Jag bara, din son? Men det där är en kille som är typ 23. Just det, det är min mellanson. Jag bara, mellanson? Du vet, då sitter jag fortfarande och pratar med en människa som jag tycker att liksom, vi har tagit vid där vi såg sist när vi var 19. Alltså, vi är fortfarande 19 år i den här bubblan. Jag försökte förklara det här för Dejan. Dejan är ju väldigt så här förtjust i konserverade grönsaker. Du vet, han tycker om så här paprika som man köper i så här burkar, så här genomskinliga konserverade paprikaburkar. Vet du vad det är? Det är någon balkan grej tror jag. Och då säger jag, det var liksom lite så, jag tänkte det här som en konserverad paprika. Det är liksom en person som du har stoppat i en sån här burk för 30 år sedan. Sen öppnar du på locket, de där går ju aldrig ut. Jag menar, det, hållbarheten är ju enorm liksom. Så sen när du öppnar locket på den här burken och tar ut den här paprikan, då ser den ut ungefär som den gjorde när du stoppade in den. Och det är så som mina klasskompisar är för mig, att de har tiden stått still, tänker ju jag. Och sen så dyker det då helt plötsligt in en kille som är 23 år, du vet. Jag bara säger, men var kom du ifrån? Liksom, hur har du hunnit med att få ett barn som nu är 23 år? Det är helt sjukt. Då inser man att det har ju hänt saker i folks liv under 30 år.
Ja, men den här tiden som jag tyckte, alltså jag tycker att 10 år är ganska länge liksom, men som då 30 år är ju väldigt väldigt, väldigt länge, alltså det är ju, det låter som en evighet, alltså det är ju inte klokt längre. Och som nu när jag är nere i Köpenhamn, och jag jobbade på Wallmans salonger 2005. Det är 18 år sedan. Det är 18 år sedan vi sågs. Vi har känt varandra i 18 år. Alltså 18 år, Gabriel.
Det är långt.
Alltså det är så här. Yes. Ja, men det, alltså det känns så här overkligt att ens ha det perspektivet i livet. Det är ju ett väldigt tecken på att man har blivit något äldre sen man föddes. Alltså, det är lite skrämmande. Alltså. Att för 30 år sedan du gick gymnasiet, det är ju livstid, känns
det. Det är en livstid. Det är ju verkligen en livstid. Och just också när du pratar om så här 2005 då, när vi träffades. Det känns ju fortfarande som att det är nutid. Jag tänker 2000-talet, tänker jag liksom, ja men det är ju så här 4-5 år sedan. Men nu är vi ju inne på 2023. Alltså, nej, det är så konstigt. Men just i ett sånt här sammanhang när man inte har träffats på så många år. Det blir ju verkligen som att man tar vid där man såg. Och det som är intressant också, det är ett väldigt socialt experiment att ses då under 6 timmar som vi sågs. Och sen då hinna då catcha upp med alla människor på ett sätt. Man måste ju också vara lite effektiv i det sättet man pratar. Och där känner man ju också att man är ganska olika. Jag menar, de flesta människor, man kommer till en viss nivå av samtal och berättar vad som har hänt, vad man gör och så vidare. Sen är det ju en del då som kanske, som man säger på engelska, overshare. Vet du vad det betyder? Att man,
ja, man delar för mycket.
Man delar lite för mycket. Och man kanske går in på områden som kanske, ja men det kanske vi ska spara till nästa gång vi ses. För att nu har vi liksom
inte... Eller aldrig.
Eller aldrig. Precis. Så jag hamnade lite i några sådana situationer också sådär. Men
kan du berätta om, eller det går inte att berätta om?
Jag tror inte riktigt att jag ska berätta om
nej.
Så det skulle
inte hon ha gjort heller kanske, eller han har gjort.
Det är kanske lite jobbigt inför nästa 30-årsjubileum när vi ska se.
30 år från nu, vet du, då är du 80.
Nej men gud. Oh Jesus Christ.
Men bor de flesta kvar i Katrineholm, eller har de flyttat, många av dem?
Jag tror att de flesta, skulle jag nog säga, bor inte kvar i Katrineholm. Det är ganska många som bor i Stockholmsområdet. Sen är det en del som bor utomlands också, som då inte kunde närvara nu då. Tråkigt.
Ja, okay.
Men sen är det en del som bor kvar i Katrineholm också. Det är det.
Var någon av de snygga som var där och som fortfarande var snygga? Så tänker jag att, yes.
Nej men alltså, så här var det. Jag tror vi hade 5 killar i våran klass. Och det var bara jag och en till som var där.
Jaha.
Och sen så resten var, av de som var där, var tjejer. Okay. Och tjejerna, alltså det är jättemånga som ser väldigt, väldigt bra ut, det måste jag säga.
Oh wow, okej.
Okay. Så det var väldigt roligt. Jag var helt lycklig efteråt. Jag tyckte att det här var
fantastiskt, vad kul.
Jag kände mig så glad efter det här, måste jag säga. Det var jättefin, fin kväll. Fick så mycket energi och det kändes jättebra. Det var roligt.
Gud vad skönt, vad bra. Alltså det fick jag, annars kan det vara tvärtom. Man åker därifrån och känner att det här var inte kul. Att man kommer in någon konstig roll som man hade på gymnasiet eller högstadiet och bara, det här var inte roligt alls.
Nej. Nej, men det jag tror också, just när det har gått så här många år, så är det så mycket också som liksom har hänt. Man har liksom också förändrats som person lite grann. Så att jag tror att... Det var en väldigt fin kväll. Väldigt fint. I säng med
Tobias Gabriel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du vet, jag hade ju det här med Let's Dance, vet du.
Ja.
Det var ju, det blev ju en, det blev ju kom ju två och så. Men alltså, men det här klippet då med den här med den här miljöklimatgruppen som kom in
just på det.
Ja, det har ju blivit väldigt viralt.
Verkligen.
Det har varit dykt överallt. Dykt upp överallt. Och var så pass att mina vänner i Australien och i USA, de bara, you're everywhere. I mean, you are on TV everywhere. Som ringde upp mig. Som nyhetsankarna i Australien ringde upp mig och jag ville göra en intervju med, om den här händelsen. Liksom. Jag bara, nej, men det här är inte klokt. Alltså, det här är absurt. Alltså, det är TV. Hur sjukt att ett klipp från en TV-sändning i Sverige kan bli så viralt att, liksom, att det blir nyheter i andra länder, i andra delar av världen. Det är ju stört.
Det är ju helt fantastiskt, Tobias. Gud, vad roligt. Men alltså, när man tittar på klippet så ser det också helt brutalt ut. Så att jag menar, jag förstår att det har blivit viralt. För att det är ju verkligen den som har fångat just det där klippet när kameramannen knockar den här personen. Det ser ju verkligen helt brutalt ut.
Och man tänker så här, är det med flit liksom? Är kameramannen, är han klar över vad som händer? Han bara, nu ska I'm gonna take them down. Så bara, för att han har inga tänder kvar, den stackaren som ute på golvet.
Men TV4 har ju gått ut och sagt att det var inte med flit. Men de sa att man måste hålla sig undan när kranen kommer, för att den... Alltså varje kameravinkel är ju planerad, så att jag menar, de kör ju bara på efter sitt schema.
Ja, precis. Men jag tänker på att han kanske skulle... Han har ju stämt TV4 på massa miljoner, tror jag.
Nej, men alltså, är det för iron? Alltså, på riktigt. På riktigt, Tobias. Det är ju inte klokt.
Men jag måste bara säga så här. Att, man får säga vad man vill om det här. Och så, men jag tänker att det är ju inte för eller emot, alltså det är ändå handlar om någonting som är väldigt viktigt för oss. Vi har ju, om inte klimatet finns, så har vi ingen jord överhuvudtaget. Och jag menar, det är lite som att säga att folk som stjäl för att få mat liksom. Det är klart man inte ska stjäla, så här, det är klart man ska göra det, men om man inte kan överleva på annat sätt, så måste man ju på något sätt få mat, och då kanske att stjäla mat är det enda sättet man förstår sig på kan göra liksom. Och samma sak här, det måste vara så frustrerande att man brinner för det här med klimat och jorden, såklart att man ingen gör någonting, och så frustrationen bara, om inte vi gör någonting nu, så kommer inte ha någon jord kvar och ingen lyssnar på en. Vad ska man göra då? Så man förstår ju att det blir så här. Alltså, men det är inte, det finns ju liksom inga medel att göra som är det man får ju höra för de tankar man har. Liksom.
Så fast vet du vad, Tobias? Då måste man tänka till ett varv till. För att jag menar, det är likadant som när man jobbar med någonting med pedagogik. Det här är ju en form av pedagogik. Om man brinner för någonting, precis som du och jag gör med dansen, med sången, med dina föreläsningar. Man brinner för ämnen. Då måste man hitta ett sätt att nå ut med det till människor där folk kan ta emot det. Men att gå in och förstöra för några människor som har tränat på ett nummer och ska framföra det i en final i en danstävling. Det är inte rätt sätt att nå ut med sitt... Då är inte publiken mottaglig för ämnet. Då förstör man ju istället mera för sig själv än vad man bygger upp det man står för. Så att jag förstår det, vad du säger, att frustrationen finns, men man måste hitta andra vägar.
Ja, men jag tror bara att man vet inte hur man ska göra. Men det är ju en frustration att ingen lyssnar. Det är som ungefär som man har varit dålig på att kommunicera verbalt. Då tar man till hårdhandskarna, man tar till och slåss istället. Det är samma sak här. Att man vet inte hur ska vi få folk att lyssna. Det är inte konstigt att det blir så här. Varför kan man inte... Om ingen lyssnar på en sån viktig fråga så måste man ju... Man blir ju bara helt... Man blir bara... Vad ska jag göra? Liksom? Ingen bryr sig. Så att jag fattar också det. Det är klart att man inte kan. Det kanske finns bättre sätt. Men jag förstår också att det kan vara... Var ska vi vända oss för att folk ska faktiskt göra någonting åt en sån livsviktig situation?
Men nu har han i alla fall fått ut sitt budskap över hela världen då. I Australien också. Du blev spokesperson för det också. Så grattis. Jag skulle vilja fråga dig en sak. Jag träffade häromdagen två kompisar från USA som jag inte har träffat på länge. Kommer du ihåg Armen som spelar piano som vi hängde med i Miami lite grann? Träffade du honom någon gång?
Nej, jag tror inte.
Nej. Det är en kille som har vuxit upp i Sverige. Han kommer från Armenien från början och vi träffades i Miami. Och nu bor han med sin man i South Carolina där han är professor på ett universitet. Och hans man då, som heter Wesley, han har utbildat sig i många, många år och jobbar nu i Washington. I då hjärtat där hela liksom det politiska förloppet pågår. Och han jobbar då med olika frågor, politiska frågor, men han är inte politiskt aktiv för något parti, utan han är då liksom, vad kallar man det för, en tjänsteman liksom, på något sätt där. Men han berättade så här då att i Washington så är liksom hela Washington är supergay. Alltså det är så mycket gay i Washington. Alltså det är en klick av gay-människor som bor där som är enorm. Många av dem jobbar då runt liksom kongressen och med politiska frågor. Så att många av de här gay-personerna jobbar till och med de här människorna som instiftar de här hemska lagarna mot oss hbtq-personer och mot abortfrågor, mot allting. De jobbar liksom i teamet, för att det är liksom professionella människor som jobbar, men som gör det är liksom deras arbetsuppgift. Och då tänker jag så här, hur är det att då jobba för en person som man vet att den här politikern är säkert supertrevlig mot mig när vi ses, och vi är som arbetskollegor jättetrevligt, men sen när politiken går upp då och talar så har han en fruktansvärd agenda som han framför då, där han ska stoppa saker som direkt kommer bli fasansfulla för mig som person och för andra runt omkring. Hur kan man sova på natten när man vet att man är med då på något sätt och driver de här frågorna, undrar jag. Skulle du klara av det?
Men tror du att de jobbar där kanske i hopp om att en dag kunna påverka åt ett annat håll? Jag tänker att det måste ju, att just nu så är det här, men alltså jag är här för att i framtiden kunna göra någonting bättre och kunna gå ett steg i rätt riktning. För det måste ju, alltså, annars kan man ju inte jobba. Varför skulle man jobba med de frågorna annars? Eller ens vara där om man inte vill påverka åt rätt håll?
Ja, det är sant. Eller? Det kanske är så det är. Absolut.
Eller använder det som en språngbräda uppåt. Alltså, karriären kanske får komma framåt och bli mer etablerad och få mer makt och kunna påverka framtiden. Jag tänker folk som till exempel är presstalesman till exempel, i olika partier. Mm. De har ju ofta inte, de som skriver talen till våra partiledare och så här. Mm. De är ju ofta inte av samma ideologi som själva partiet är. Men nej, de är fortfarande de bästa i landet på att skriva tal. Så därför så skriver de tal åt dem som ska framföra de här åsikterna. Och det är ju inte alltid det går hand i handske med vad de tycker tänker själva.
Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Så, så kanske det helt enkelt är så att man tänker att jag är med och försöker så ett frö för att så småningom kunna komma fram och påverka.
Ja, jag tänker att så är det ju. Om man inte har kommunikationsförmågan att prata med folk och försöka påverka på så sätt, så använder man säkert knytnävarna eller skriker och gormar. Liksom. Mm. Men de här människorna är ju ofta då intellektuella och vet massa saker och kan massa saker. Och vet att det här är enda vägen framåt. Att jag faktiskt kan komma ännu högre upp i systemet så jag kan påverka på mitt sätt när jag har den makten. Så det måste ju ligga i deras... De har en agenda om att göra det i framtiden, hoppas man i alla fall. Kan man inte, jag skulle aldrig kunna jobba så om jag inte visste att det på någonstans fanns någon morot i framtiden där jag faktiskt kan påverka de frågor som jag brinner för.
Nej, precis. Nej, det var så jag tänkte. Jag tänkte inte hela vägen ut. Men jag tänker så här då, tror att det här är vanligt liksom även i vårat land, alltså på... Och kanske inte bara inom politiken utan även på andra arbetsplatser. Att man jobbar på någonstans där man egentligen kanske inte står för det som företaget står för. Eller för liksom...
Ja.
Tror att det är vanligare än vad man tror?
Definitivt. Att det finns folk i vårt land som jobbar för saker och ting som de inte tror på. För att det är just deras plats just nu. Att nu är jag här och därför måste jag jobba för att komma upp i systemet. Helt klart.
Ja, jag tycker att det är en väldigt spännande tanke, eller spännande, det är en läskig tanke. Men jag tänker också hur det måste kännas att vakna på morgonen och gå till jobbet och man vet att nu är det en ny dag. Liksom. Men om man kan gå dit med just det som du säger där, med en vision och ett hopp om att det ska bli en förändring, då kanske det är det som driver en, även fast det är mörkt just för tillfället.
Ja, exakt. Jag hoppas det i alla fall. Du, ska vi ta en liten gaywatch på det här?
Ja.
Jag tänkte faktiskt lyfta några saker som jag tycker är lite positivt med i vår HBTQ-rörelse just nu. Mm. I många ställen så tycker jag att det går bakåt, men det finns också en del ljusglimtar i vår kamp mot alla lika värde. Och dels nu så i Namibia så är det faktiskt första gången ett afrikanskt land har blivit enat att man får ha samkönade äktenskap. Första land i Afrika där man får gifta sig, två män eller två kvinnor. Fantastiskt.
Oj!
Ja.
Det är ju väldigt stort med tanke på att var det Uganda som nu i veckan gick åt precis andra hållet.
Exakt. Det är ju helt otroligt. Jag tänker att vi lyfter de saker som är positiva. Bra. Och Lettland fick sin första homosexuella president i veckan. Helt otroligt. Ja, jag tänker att, och det ligger så nära Ryssland, tänker så här, hur kan det vara möjligt att det kan vara så olika bara på två sidor av en gräns? Det är ju helt makalöst. Och i Taiwan så kan det plötsligt också same sex couples kan adoptera från och med den här veckan. Så att lite framåt går vi ändå.
Vad härligt, vad bra. Vi behövde verkligen det nu, Tobias. Tack.
Ja, men det är fint att det faktiskt händer saker och ting som faktiskt är positiva. Att det inte bara är att vi ska ha mer dödsstraff och vi ska prygla och tortera alla homosexuella i världen. Det är ju, ja, det är
men jag måste också säga det att det är väldigt lite mediebevakning på de positiva sakerna som händer. Och det är ju det är faktiskt dumt att man borde också visa då att det finns att de här länderna kan få föregå med gott exempel mot alla andra. Om man visar då att det är vissa länder som går emot liksom hatpropagandan mot HBTQ så visar det att det faktiskt finns hopp och att andra kan följa efter åt det hållet istället. Vi vänder trenden helt enkelt.
Ja.
Ja, men det är fint. Vi måste ändå försöka lyfta det också. Så jättebra. Får jag göra det i sig med Tobias och Gabriel.
Yes, att, vi var först. Det var där du hörde det först.
En dos av positivitet.
Oh, vad härligt. Du, ska vi gå på listan?
Let's do it.
Veckans lista.
Tobias, den här veckan så tänkte jag att vi skulle lista något som kanske ligger lite långt i framtiden fortfarande, men som snart kommer att bli aktuellt. Jag hörde nämligen häromdagen att direkt efter att Eurovision var slut i Liverpool så började telefonerna gå varma uppe på SVT till de högsta cheferna, där folk började då ringa in och föreslå sig själva som programledare för nästa års Eurovision i Sverige.
Har du ringt om oss? Har du ringt?
Jag kom inte fram. Jag satt i telefonkö, men det var så många före så jag kom inte fram, tyvärr.
Jag får lägga en liten rasklapp bara.
Exakt. Nej, men då, jag tyckte att det bara var så fascinerande att folk ändå liksom, de ringer in och föreslår sig själva. Jag tycker att det är lite gulligt på något sätt. Och då så tänkte jag så här. Tre personer skulle vi lista som vi tycker skulle passa bra som programledare i Eurovision nästa år. Och då får vi inte nämna oss själva.
Nej, okej. Jag fattar. Mm.
Ja, så tre potentiella programledare till Eurovision nästa år. Ja, jag skulle vilja börja då. Vi har pratat lite grann om det här med just med humor. Att det har varit lite, vi sa det i någon podd för några poddar sedan, att det känns som att om man ska vara en duktig programledare i Sverige så ska man vara väldigt duktig på att skämta. Man ska vara jätterolig. Sen så såg vi då i Liverpool att det kanske inte var det som var det viktigaste, det här med humor, utan det är också pondus, hur man levererar saker på scenen. Då tänker jag på någon människa som har mycket pondus och som är duktig på att leverera, som jag tror skulle göra ett väldigt bra jobb. Och det är Anna Kindberg Batra.
Jaha, oj.
Ja, och det låter ju otippat.
Otroligt otippat.
Ja, och det är den gamla då moderatledaren. Och då tänker jag så här, Anna Kindberg Batra för det första är kanske den största Eurovision-fanen vi har i Sverige. Hon allt om Eurovision. Hon är kan allt. Hon är jätteduktig och påläst inom ämnet, vilket jag tycker är viktigt när man ska leda ett program. Hon är duktig på att föra sig, hon har pondus, hon har auktoritet och är duktig på att leverera när det gäller. Liksom. Mm. Jag tror hon skulle vara fantastisk.
Det tvivlar jag inte på alls. Det kommer lite som en chock. Jag sitter här lite kallsvettig faktiskt. Jag blir så här, det var inte alls väntat, kan jag säga. Nej, det kom från höger verkligen.
På alla sätt. Från höger.
Helt otroligt. Anna Kindberg Batra alltså. Ska hon ha David Batra som en sidekick då? Eller ska hon,
det kanske vore jättebra. Då får hon liksom kontrasterna där.
Ja. Jag tänker att vi ska ha någon som ändå kan hålla i den här galan som det är, som är duktig på scen, rolig, och som kan ta gay-publiken på ett väldigt bra sätt. Och då tänker jag att Sissela Kyle vore ett eminent val. I och med att det är samma publik nästan som på QX-galan, tänker jag. Hon är lättare som har gått. Exakt samma publik, det är bara bögar. Och jag tror att hon skulle göra på med bra timing, och hon är också älskad av så många. Hon skulle passa så perfekt, tror jag.
Det är faktiskt helt sant. Hon skulle göra ett jättebra jobb. Och då kanske jag kan få komma in i min tvåa där då, som faktiskt har varit en sidekick till Sissela Kyle på Gaygalan ett år, och det är Edvin Törnblom.
Wow, alltså du kommer alltså med otroligt nya spännande lösningar på det här.
Ja, och jag tänker just Edvin Törnblom då, för då, nu går jag emot mig själv då, mot det här att det alltid behöver vara humor, men är det någon som är duktig på humor så är Edvin Törnblom. Han är otroligt frispråkig. Jag lyssnar en del på hans podd. Jag tycker han är väldigt underhållande. Man blir väldigt glad när man lyssnar på honom. För att det går väldigt ifrån tragiskt till glädje. Tragiskt till glädje. På noll sekunder. Och han lyckas på något sätt få ihop även det som, eller han lyckas ändå få det som känns tragiskt ibland blir kul. Och det tycker jag är en konst. Ja. Och jag tänkte att han skulle nog kunna vara fantastisk faktiskt som programledare på Eurovision. Det skulle vara kul.
Ja, men absolut. Alltså det hade ju varit asbra. Men någon som är lite yngre också, men som kommer in med ny energi i det ganska mossiga programmet. Alltså, men det var ju, det jag tycker är en väldigt bra förslag. Är bra, Gabriel. Du kan det här. Du borde vara kastare.
Vi borde börja jobba på SVT, du och jag, och styr upp det.
Men du, jag tänkte, vore det inte kul om någon från ABBA kom och hostade det här? Jag tänker att i och med att det är 50 år sedan nu som de vann med Waterloo, så vore det inte kul att någon av dem kanske kunde hosta en kväll var liksom. Och så på finalen så är de där allihopa.
Ja, det var väl smart?
Eller hur?
Vem är först ut då?
Ja, men det måste ju vara Agneta.
Ja, det går i ordning, precis.
Ja, Agneta, Björn och Benny och sen andra fyr. Men alltså vore det inte ganska så dags att de alla fyra är på scenen samtidigt igen? Och då vore det inte bättre då om 50 år efter de vann Waterloo 2000? Ja, det är 2024. Jag tycker det är grejen.
Och det skulle nog också kunna liksom få ihop säcken lite, för jag kan tänka mig att det skulle bli lite på samma nivå som när Karin Falk hostade då Eurovision efter att ABBA hade vunnit 1975.
Ja.
Welcome Europe. Vi kanske har ett litet klipp vi kan spela här när Karin Falk, hur det lät när Karin Falk hostade.
God afton och välkomna till Melodifestivalen 1975. Det här är ett sånt här program som går ut till några 100 miljoner tittare, så att vi kommer att tala franska och engelska i programmet. Men ni svenska tittare kommer att ha en god ledsagare i Åke Strömmer. Det bästa är ju gott nog, inte sant? Det var väldigt skönt att få starta ut och tala lite svenska ord innan vi nu ska hälsa våra utländska gäster välkomna. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Karin Falk. And if I haven't fainted with the excitement of it all, it's just because I'm happy to wish you very welcome to this Eurovision Song Contest 1975, which is being televised from Stockholm.
Ja, där hör ni.
Ja, Karin Falk. Alltså,
klassiker.
Vilken underbar kvinna. Alltså, så bra. Hon kanske kan hosta det igen 50 år senare.
Verkligen. Okej, nu kommer min första plats. Okej, jag tänker så här. När det är i Sverige så ska vi också bjuda på något av det största vi har just nu. Någon som är skarp, någon som har fantastisk engelska, någon som kan leverera och som själv är artist. Jag pratar om Sara Larsson.
Oj, gör det.
Sara Larsson, ju mer jag tänker på det, desto bättre tycker jag att det är. Alltså, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på henne. När hon hade sin podd med sin syster, jag vet att jag pratade om det i den här podden för länge, länge sedan. Att hon hade en podd. Hon är knivskarp, den där tjejen. Alltså hon säger så mycket bra saker. Hon har ett sätt att formulera sig på som är fantastiskt. Jag tror hon skulle vara lysande som programledare.
Ja. Och det låter ju som en underbar... Alltså, du har ju kommit med 3 stycken superkandidater till Eurovision. Alltså, om SVT lyssnar på det här nu och tänker att nu, det här ska vi verkligen lyssna på och ta till oss. Alltså, för att de kanske, alltså, tänk vad häftigt då. Edvin Törnblom och Sara Larsson. Det är väl en bra duo?
Det är också en bra duo. Mm.
Eller hur?
Och Kinberg Batra, om de ska ha 3. De skulle kunna ha 3 stycken tillsammans.
Och vilken oväntad trio.
Verkligen oväntad trio. Och så kan ABBA komma in lite då och då också. Jättebra.
Jag tänker att jag skulle vilja gå lite... Ta det här steget lite längre. Eller jag vet inte om det är längre eller kortare. Men, eller, alltså, jag tänker att vi måste ha någonting riktigt svenskt. I och med att vi har ju som gått upp nu och leder tillsammans med Irland av antal segrar. Vi är ju som det bästa landet i Europa på musik. Och då måste vi ha någonting som är personifierat Sverige. Och då tänker jag att Astrid Lindgrens figurer kunde gå upp på scenen och vara hostar. Jag tänker att Tjorven och Pippi och Emil och Skorpan, tänker jag, att de är uppe på scenen och tar det här vidare. Liksom.
Och Ronja.
Och Ronja, precis. Oh. Och kanske Lotta Brogatan. Och så använder de alla de här fantastiska som, citaten de har. Och så kommer alla känna igen dem. Och det är som en hommage till Astrid Lindgren. Det är väl fantastiskt.
Ska de komma in då som de är nu? Så Pippi, vad heter hon? Inger. Ska hon hoppa in nu som i den åldern hon är nu och vara Pippi? Och
nej,
leda
hon ska hoppa in som 11-åring som de har. Röda flätor. Och så ska se ut som de gjorde på filmerna fast de är 50 och 60 år gamla. Det är jättekul.
Jag tycker det var jättekul om alla de kom in.
Hela bullbyn de ska in på scenen en mellanakt.
Ah, gud vad roligt.
Ja. Ja.
Det här var en fantastisk lista, Tobias. Jag tror att SVT, nu har de så mycket uppslag i SVT. Nu kan de inte misslyckas.
Hur skulle de kunna välja alla de här bra förslagen? Alltså, det är ju lite svårt. Ja. Sara Larsson eller Tjorven. Alltså, vem ska man välja?
Samma.
Samma.
Ah, gud. Ah, ja. Okej, okay. Vi hoppas att den här podden gick att lyssna på. Vi ber så jättemycket om det. Det är lite pinsamt eftersom det är våran... Eftersom vi firar 7 år i den här podden att det blev så dålig kvalitet. Men vi ska försöka ta igen det nästa vecka.
Ja, och innehållet var ju fantastiskt. Innehållet var
fantastiskt. Mm. Mm. Tack så mycket för att ni har varit med oss. Vi säger bara... Hej då!
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.